I Kristus, kära vänner, bröder och systrar, inte endast här i mötestältet eller på området, utan också inför radioapparaterna och internet, Frid Nord och fröken till er. Vi börjar med bön. Rättfärdige Gud, kära himmelske fader, vi tackar dig för det, att vi har fått stanna och studera ditt ord. Vi tackar dig för alla dina goda gåvor, av livets gåva, hem, familj, vänner. Detta kära fosterland, dess överhet. Men framförallt vill vi tacka dig för din son, i vilken du har öppnat en väg för oss till evigt liv genom ditt rikets evangelium. Öppna våra öron att höra och i tron mottaga ditt ord i din son Jesu Kristus. Herren apostel Paulus skriver i Kolosserbrevet nummer 1 i verserna 12-14 orden som jag ska läsa i Jesu namn. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntade heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Amen. Var bor Gud? Denna sak kan inte vår förstånd som är bristfällig förstå. Vi kan ana på något sätt att han är allsmäktig. Dolt för oss människor en helig Gud som bor i en annan dimension. I himmelens ljus. Men det är ännu svårare att förstå att han i sin räddande kärlek också bor nära oss. Profeten Jesajas ger ett svar på detta. Jag bor i höjden och i djupet och också hos dem som har ett brutet och ödmjuk ande. Att jag skulle vederkvicka det ödmjuka sinnen och göra det brutnas hjärtan hela. Bönen Fader vår hänvisar till det här. När vi ber Fader vår, du som är i himmelen. Märk att här finns en pluralform. Pluralform himlarna. Det finns ett nåderike på jorden, det vill säga nådes rike, och ärans himmel. Var Gud bor, tänkte jag på när jag stannade inför mottot för det här mötet. Att Gud är sin stad starka vän eller beskydd. I samma psalm 41 finns att överallt stiger en Sionsmur, en vacker stad. Det är i sista boken i Bibeln hur detta berg är högst upp på Sionsberg. Alla hednariken vandrar dit. Många folk går iväg. De säger kom, gå, låt oss gå till Herrens berg. Gå till Jakobs helgedom. Han ska leda oss på sin väg och vi vill vandra hans vägar. Du i Sion kommer, från Sion kommer Herrens ord och i Jerusalem ljuder Guds tal. Det här bergets hemlighet, det vill säga Herrens Sion, fortsätter från det berget kommer hjälpen, den riktiga hjälpen för den syndiga människan. Ty staden byggt upp på det här berget, om vilket det nya testamentet talar om att det är det himmelska Jerusalem som är nedsänkt på jorden. Det är en fri och det är allas vår moder. Se ni som är här på mötesplatsen, titta på mötesmärket eller porten. Är inte symbolen för en stad över människorna varande en båge, att denna båge är bild av Kristus, ur vilken nåden strålar kommer ner till människornas hjärtan. Om denna sak skriver också Martin Luther. Han säger, vi måste tänka oss Kristi rike som en vacker vid plats, som en stor vid himmelens rymd, från vilken förlåtelse kommer, så alla synder är endast en liten gnista jämfört med ett stort hav. Det är fråga om detta, livets viktigaste sak, om vilket Kolosses Guds barn hade fått bli delaktiga av. Kolossi låg i nuvarande Turkiet 140 kilometer in från kusten. Så detta korta stycke i Kolosserbrevet är rikt. Där kommer det fram många kärnfrågor i tron. Vad är tron? Vad är dess grund och mål? Varifrån har Gud räddat människan? Vad betyder det? Vad betyder Guds rike beträffande människans frälsning? Just om den här saken ber aposteln Paulus Kolossi, Guds barn, tacka Gud som har gjort dem möjliga att få en arvedel de hade fått i sitt hjärta, få känna glädje i Herren när de hade tagit emot Paulus arbetskamrat Epatras evangeliebudskap. Vilket evangelium hade varit för dem en riktig gudskraft, en verklig kraft. Det var på nytt födda uppifrån och i deras hjärtan hade skett en riktig byte av regering i hjärtat. Jesus hade blivit en konung i deras hjärtat. Kolosses Guds barn kände det som en levande verklighet att tron är helt och hållet Guds verk. Där finns ingenting av människans eget. Gud hade renat deras hjärtan med tron. Där är fråga om det som Gud i sin son Jesus Kristus för deras skull och också för vår skull gjort och förtjänat. Han som led och dog som oskyldig för oss skyldiga, som syndig istället för oss syndare, fast den hela världens syndar började vara på honom, så blev inte livets herre kvar i dödens grav, utan steg upp den tredje dagen och öppnade således vägen till evigt liv. Paulus fortsätter. Han har räddat oss ur mörkrets rike. Vad betyder det här? Är det inte som gamla kristendomsläran säger? De makterna som är synden, döden och själafienden. Vad är synd? Är det vår livs bristfällighet att det sker fel? Ingen människa kan ju inte vara fullkomlig. Många tänker att människan ändå är god. Och denna humanismens människosyn är vacker. Men tyvärr är det emot Guds ord. Luther och gamla katekesen undervisar enligt Bibeln alldeles på ett annat sätt. Nämligen att synden är att hjärtat överger Gud. Fientlig inställning till Gud. Bortvändhet från livets givare. Att glömma Gud och evigheten. Att vända sig till det timliga och det som försvinner. En syndig människa kan bara älska sig själv och söka sin egen ära och sin egen nytta. Det är verkligen att förneka grundsaken i livet, att människan är skapad för att leva i gemenskap med Gud. Bibelns människobild är tröstlös. Det finns ingen enda rättfärdig, ingen enda som förstår, ingen som söker Gud. Ty alla har gått bort, alla har blivit odugliga. Det finns ingen som gör det som är gott, inte en enda. Denna benägenhet till motstånd mot Gud går som arv i hela människosläktet. Arvsynden är människosläktets hjärtetillstånd. Enligt Jesu lärdom kan vilka fel och synder som helst, de är bara uppståndna ur arvsynden. Och det syndiga hjärtat kan inte bli rent med yttre renlighets eller tvätt. Endast Kristi blod, Jesu försoningsverk och tron på den kan hjälpa människan. Vi måste märka att synden, det är inte endast det som är människans onda gärningar och sinnestillstånd bakom dem, utan Luther undervisar att människans goda gärningar, hans fromhet, hans helgande och hans skyddsrustning emot Gud, och kan använda dem som sin stolthets- och självgodhetsmedel. Det här för människan ändå djupare till egenrättfärdighet. Till fariseernas lagbundenhet, om vilken Jesus många gånger varnade sina lärjungar och bad dem att frukta. Denna lagandlighet går till människans egen upphöjelse. Och om samma sak säger Paulus i andra kapitlet, att det är fråga om människoläror. De som pinar sin egen kropp. Men det är värdelösa och tillfredsställa endast människans stolthet. Och människans Guds relation blir till att lyda vad som är rätt och vad som är fel enligt människosinnet. Paulus fortsätter, han har fört oss in i sin älskade sons rike. Vad är Guds älskade sons rike, om vilket Jesus sa det många exempel? Jesus sa det i bergspredikan, att man ska söka efter det, för vid sidan av detta gives er allt det andra. Och varför är det här riket här på jorden? För det första så är Guds rike till sitt, det är inte mat och dryck, utan det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Och på samma sätt betyder det för Guds barn delaktighet i Guds levande församling. Den församling vars uppgift är att helt uppenbara Kristi fullkomliga räddning. Guds tredje person, den helige ande, skapar genom evangeliet en församling. Och i kyrkans bekännelse skrift, Augsburgska bekännelsen, där det talar oss om församlingen, där sägs att församlingen är alla troendes gemenskap, där evangeliet rent predikas och sakramenten enligt evangeliet delas ut, det vill säga uträttas rätt. Jag har många gånger funderat, varför står det i gamla kristendomslära har lämnats dessa ord? Alla de troendes gemenskap. Har det kommit för att tunna ut och förminska den gamla uppfattningen att rättfärdighetsläran och församlingsläran, det är hårt knutna till varandra. Några verser senare betonar aposteln Paulus Kristus som huvudet för kroppen. Kan det finnas någon närmare förbindelse än detta? Paulus skriver också till sin unge trosbror Timoteus att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Paulus tog ett exempel från den världen. I romarriket fanns det många statyer eller pelare, och i toppen fanns en staty. Jesus Kristus är upphöjd uppe på pelaren för att bli sedd. Utan Kristus är pelaren värdelös, utan pelare som bär Kristus, det finns inte. Alltså församlingen är livsviktig för att bära Kristus. Och evangeliets ljud lyfter människan från mörkret i ljuset. Paulus ville bara känna i livet Jesus Kristus som den korsfäste. Allt kan jag i honom som bestyrker mig. För att känna honom, för att ha delaktighet i hans lidande. Paulus skriver i andra kapitlet i detta att i honom finns alla visdomens skatter är dolda. I Kristus har vi den fullkomliga försoningen. Han har befriat oss från syndens, själafiendens makt. Kristus köpte oss fria som Guds son. Livets viktigaste sak är sakens andra sida. Som människa led Kristus, uppfyllde den lagen som kräver från allt hjärtat. Vill vi älska Gud i lagen, i oss själva, i oss själva, men kom ihåg att evangeliet kommer utanför oss. Det är inte i oss som färdig. Det förkunnas av Guds benådade människor genom den helige andes ämbete. Och evangelieförkunnelse är inte bara kunskap, lära. Och inte heller historia bakom omhändelse bakom 2000 år. Utan det är Kristi försoningsverks förflyttande till nutid. Mitt i församlingen. Och inte endast dit utan till den troende människas hjärta. Och i samma sammanhang säger Luther om salig eller lycklig byteshandel där livets herre tar på sig våra synder och giver oss istället sin egen renhet, helighet och rättfärdighet. Den rättfärdighet som duger inför Gud. Luther jämför denna som när fästmannen och brudgummen de sällskapar. Jesus skriver tron i den helige andes förlovningspant. Du kan säga som Luther, alla hans egna är mina och allt vad han är och vad han har, det tillhör mig. Därför så är Guds församling aldrig en ett begravningsfölje, utan det är bröllopsfolk, glädjens folk på väg till det himmelska bröllopet. Vilken lycklig byteshandel det är. Kristus äger dina synder och du äger hans rättfärdighet. Han äger din skam och du äger hans ära. Han äger din förbannelse och du äger hans välsignelse. Han äger dig som syndens bild. Han äger dig som han tog din plats i helvetet för att du skulle få hans plats i himmelen. Är inte denna räddning fullkomlig? Detta kunde förkunnas av Kristi församling också nu, att du får tro alla dina synder förlåtna så som du är. Ända ifrån himmelske faderns hjärta i Jesu heliga namn och försoningsblod. I Jesu namn och blod är synderna förlåtna. Detta nåde evangelium uppenbara för oss Guds räddande kärlek gentemot oss alla. Denna nåd är Guds sista ord, på samma gång också människans enda hopp. I Jesu namn. Amen.